Radio SRF den 24 maj 2017. SRF har uppvaktat Åsa Regner.
Och Hugo räddades från ett liv på gatan.
Det är innehållet i veckans Radio SRF. Hej och välkommen och hej Therese.
Hej Jocke.
Hur står det till?
Det är bara bra med mig. Och du mår bra eller?
Jag mår jättebra. Jag har tillbringat helgen på Almåsa. Ja. Då mår man alltid bra.
Ja, vad har du gjort där då?
Föreningen Sveriges ledarhundsförare har firat 40-årsjubileum. Så det var fest och glamour.
Ja.
Och jättetrevligt.
Ja.
Och vädret var ju fantastiskt.
Ja.
Det var perfekt liksom, för dem som har hund att vara ute och träna med sina
hjukar. Hur många var ni där ungefär?
Det var 28 ledarhundsförare som var där och 26 ledarhundsekipage totalt.
Mm. Ungefär, du svarar exakt.
Ungefär exakt sådär.
Ja, men härligt. Mm. Blir det 40 år till tror du då?
Det får man väl se. SRF har ju funnits i snart 130 år, så att varför inte, tänker jag.
Mm. Men en annan grej som jag tänkte på som inte alls hade med det här att göra, men det var ju i, visst är det i oktober som kongressen äger, jag mig alltid bort det här.
Ja, det stämmer alldeles bra det.
Jag har lite mindre koll, men du har ju desto bättre koll. Vad är grejen just nu? Vad händer nu med förberedelserna och så?
Det som händer precis just nu, det är ju att motionstiden har gått ut. Det kom in totalt 94 motioner som kommer att behandlas vid kongressen. Och just nu så jobbar många här på kansliet intensivt med att skriva svar på de här motionerna som sen då förbundsstyrelsen ska ställa sig bakom, och så kommer de att hamna i kongresshandlingarna till slut.
Mm. Men 94 säger du?
Ja.
Det låter som att det är jättemånga.
Det är ganska många. Det har varit både färre och fler till tidigare kongresser. Men det visar väl på att det finns ett stort engagemang i organisationen, och det är väl jättebra.
Mm. Vad handlar motionerna om? Finns det något tema som är lite mer populärt än andra? Eller vad skulle du säga?
En del av motionerna handlar såklart om verksamhetsinriktning och vad man tycker att SRF ska syssla med framöver. Det finns ett antal motioner som handlar om hur ledarhundsverksamheten skulle kunna fungera och hur SRF arbetar just i ledarhundsfrågor. Sen finns det också ett par motioner som handlar om bland annat den stadgeändring som är föreslagen som skulle ändra på hur branschföreningar får rösta på kongressen. Så att det finns lite varierande ämnen, kan man säga.
Ja, men och precis. I de flesta av delarna av förbundets verksamhet.
Ja, det kan man säga.
Nås på något sätt.
Stort och smått.
Ja. Så vad är nästa steg nu då? Det är många som jobbar med de här, men vad händer sen då?
Det som händer, alltså alla handlingar ska ju göras klara under sommaren för att sen skickas ut till hösten. För sen måste ju alla distrikt då hinna bestämma sig för vad de tycker de här olika frågorna och hur de ska rösta vid kongressen och prata sig samman och så innan det är dags för kongressen i oktober. Sen kommer det ju snart också ett förslag från valberedningen som kommer att visa vilka de tycker ska sitta i den nya förbundsstyrelsen som ska väljas vid kongressen. Så det är också spännande.
Mm. Ja, men vi har ju mycket att se fram emot här. Och vi får ju all anledning att återkomma till det här ämnet, det är jag helt säker på.
Ja, och vi kan ju redan nu berätta att vi kommer att sända precis som vanligt både inför kongressen och under själva kongressen. Precis som vanligt så sänds hela kongressen direkt.
Just det, i oktober.
I oktober. har vi fastställt nu att det är i oktober i kongress?
Ja.
I Malmö,
just
dessutom.
Det. Till och med så.
Ska vi ta och gå över till veckans innehåll?
Ja.
För i fredags så uppvaktades Synskadades riksförbund barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regner, som är ansvarig minister för anslag till ledarhundsverksamheten. Och som Radio SRF tidigare har rapporterat så har det statliga anslaget till ledarhundar varit fryst på samma nivå i 10 år. Förbundsordföranden i Synskadades riksförbund Håkan Thomsson, han är försiktigt optimistisk efter mötet.
Nej, det var väl just att vi tyckte att vi hade ett bra möte och ministern lyssnade verkligen och ställde följdfrågor som visade att hon hade hört och förstått vårt budskap och så vidare. Så att makten ligger ju hos regeringen nu när det gäller att lägga ett förslag i budgeten. Så att, men eftersom vi hade ett bra möte så finns det anledning att känna en viss försiktig optimism.
Men vad är nu nästa steg för Synskadades Riksförbund för att förbättra läget?
Alltså, just nu kan vi nog inte göra så mycket mer. Vi har uppvaktat Socialdepartementet i januari. Vi har uppvaktat riksdagens socialutskott i slutet på april. Och nu har vi också uppvaktat ansvarig minister. Så att det vi hoppas nu är ju att det ska leda till att vi i budgetpropositionen för 2018 får ett ökat anslag.
Anslaget för 2017 är närmare 24 miljoner kronor. Det har varit över 10 år. I fjol, 2016, så kostade själva verksamheten närmare 25 miljoner kronor. Det här underskottet då, som var på 1 miljon kronor, var tar förbundet de pengarna ifrån?
Ja, vi får ju ta det från våra allmänna medel. Så att det är klart att ledarhundsverksamheten är viktig, och det finns inget jätteproblem med att skjuta till lite pengar till den från SRFs sida. Men å andra sidan har vi då fått ett statligt uppdrag, och det finns till och med en lag som reglerar verksamheten. Då är det också rimligt att staten finansierar verksamheten fullt ut. Så att naturligtvis så kan det vara okej att SRF skjuter till mindre summor till verksamheten, men i princip bör den fortsätta att vara samhällsfinansierad. Det är viktigt att samhället tar ansvar för ledarhundsverksamheten.
Vad vill du då hälsa till de ungefär 80 personer som just nu i vår står i kö för att få en ledarhund?
Vi gör vad vi kan för att få upp anslaget, och det tror vi är det bästa sättet att på kort sikt lösa den här situationen. Sen så har vi också sagt att vi ska se över hela ledarhundsverksamheten för att se hur den långsiktigt hållbart kan fungera. För att det här nuvarande systemet med upphandlingar, kortsiktiga upphandlingar som kan vara högst 4 år, det är ett dåligt sätt att bedriva ledarhundsverksamhet, och det skapar inget förtroende eller möjlighet till långsiktiga satsningar från leverantörerna. Och därför så bör vi hitta ett annat system. Idag anser vi oss bundna av det här upphandlingssystemet, eftersom det är en statlig verksamhet som vi har myndighetsutövning på. Men vi bör gå till botten och se om det finns andra sätt att hantera det här än med upphandlingar. För jag tror att på sikt är det förödande för hela verksamheten och riskerar att göra att avelsverksamhet slås ut och att vi får allt färre bra ledarhundar i framtiden. Och så vill vi ju inte ha det.
Och det sa Håkan Thomsson. Och i mars så var det runt 80 personer som väntade på att få en ledarhund. Reporter i inslaget var Åsa Nilsson.
På ett café i Stockholm så träffar jag Hugo. Han är lång och har kort mörkblont hår, och han ler ganska mycket. Hugo har med sig en bok. Han kallar den själv för den blå historieboken. Boken innehåller hans mammas dagboksanteckningar från när hon träffade Hugo. Han är nämligen adopterad ifrån Vitryssland och kom till Sverige som 4-åring.
En Hugo, han är väl en ganska glad person. Gör lite allt i allo som barn gör. Jag känner mig ändå fortfarande ganska omogen för att vara 18 som sitter och gamar och sänder live på Twitch och och sen så fotograferar jag ganska mycket.
Men är man omogen för att man gamar? Jag hoppas att går inte det ganska högt upp i åldrarna nu för tiden?
Nej, men det är ganska många personer som är ganska gamla som gamer, vilket är ganska häftigt. Men väldigt många kallar mig game-nörd när jag sitter och spelar. Så att...
Vad är det för sorts spel du spelar då?
Det är lite allt möjligt. Det är typ CSGO eller Euro Truck Simulator eller Overwatch till exempel. Det är blandat mellan simulatorspel och actionspel.
Och så sysslar du med foto, så vad är det du fotograferar?
Jag fotograferar ute, typ insekter, djur, lite allt möjligt som jag tycker är intressant att fotografera.
Och när du berättar om vad du gör så kan man ju nästan förstå att du inte är synskadad.
Nej, jag är inte synskadad. Eller halvt synskadad ska jag väl säga. Jag har ett nervskada i vänster öga som jag har åtgärdat med hjälp av att ha lapp för ögat i 3 år. Så att just nu så ser jag normalt som jag ska göra. Men synen blir bara sämre och sämre.
Har du lust att berätta lite om din bakgrund? För du är ju inte född i Sverige.
Nej, det stämmer bra. Jag är född i Vitryssland och blev adopterad när jag var 4 år gammal.
Men du bodde inte med dina biologiska föräldrar i Ryssland?
Nej, jag bodde ungefär... jag har varit väl typ bara några månader gammal innan jag blev förflyttad till ett barnhem. Sen så på första barnhemmet ville inte ha mig överhuvudtaget. Så de förflyttade mig till ett annat barnhem. Och det barnhemmet förflyttade mig ytterligare till ett annat. Så jag har varit förflyttad 4 gånger på olika barnhem.
Varför kunde inte dina föräldrar ta hand om dig?
De var fattiga. Och vad jag har fått reda på så var mina biologiska föräldrar alkoholister. Så att de kunde inte ta hand om mig. Och mina biologiska bröder var tvungna att gå ut och sno mat för att få mig levande. Det var nästan på gränsen att de inte kunde klara det.
Det var i sista stund som Hugos föräldrar hittade honom på barnhemmet. Han var nämligen på väg att bli utkastad på gatan för att klara sig själv. Fast att han bara var 4 år gammal.
Ja, är man, enligt deras regler, är man över 4 år så blir man utskickad från barnhemmet. För då är gränssnitten ute. Då blir man hamnad på gatan.
Och då får man klara sig bäst man kan.
Då får man klara sig bäst man kan. Och hade jag hamnat ut på gatan så är nog den sorgliga historien att då hade inte jag levt idag.
Hur hittade dina föräldrar dig?
De sökte runt på olika sidor för att hitta ett barnhem eller någonstans att adoptera ett barn. Min mamma hade då fått 2 stycken tjejer och hon ville ha en tredje barn. Och det fick inte vara en tjej. Så då så letade de upp en kille och fick direkt upp mig. Och fick en bild och sa att den här personen ska vara.
Varför ville de inte ha en tjej till, vet du det?
Nej, jag vet inte. De tyckte väl att det var för mycket tjejer. Nej, jag vet inte.
Kommer du ihåg någonting från tiden i Ryssland?
Nej, jag kommer inte ihåg så mycket. Det enda jag kommer ihåg var väl att i det fjärde barnhemmet som jag var på så var sängarna i rad. Och en av barnen bredvid mig skulle ha en typ en nalle som jag hade fått av mina biologiska eller mina nuvarande föräldrar. Och den här nallen gav jag till honom. Det slutade med att nallen blev kastad i en nallhög och sen hittade jag aldrig mig.
Kan du berätta om din första tid i Sverige? Kommer du ihåg någonting av den?
Min första tid i Sverige? Jag minns på flygplanet på väg till Sverige så var jag ganska sprallig och kunde trycka på allt. Och jag kan väl säga att kabinpersonalen i flygplanet var ganska arg när jag tryckte på serviceknappen 140 gånger. För att jag inte visste vad det var för knapp jag tryckte på. När jag väl kom till Täby då, där jag är uppvuxen, så fick jag en isbjörn av taxichauffören för välkomnandet till Sverige. Den isbjörnen finns inte idag för den glömde jag bort i ett hotell någonstans.
Kommer du ihåg hur det var att lära sig svenska?
Jag lärde mig svenska ganska fort. Dock så gick jag på dagis 1 år längre för att lära mig mer svenska. Men jag har för mig att det tog bara några månader, sen kunde jag flytande svenska. Och min pappa satt med mig och läste ABC-boken varenda kväll för att få mig att lära mig alfabetet. Så det är väl hur man började få mig att prata svenska.
När dina föräldrar adopterade dig, visste de då att du hade problem med dina ögon?
Det tror jag inte. De var ju tvungna när jag kom till Sverige att kolla upp optiker och läkare och sånt där för att kolla. Och enligt optiker så hade jag en synskada, vilket gjorde att jag var tvungen att fixa synen. Sen så hade jag också en hörselnedsättning, men det kommer senare i livet som jag fick reda på. Och sen var ju mina tänder ganska ruttna också, så att allt detta var ju tvungen att åtgärda på något sätt.
Var det dina mjölktänder då, eller dina så att säga vuxna tänder?
Det var mina mjölktänder som tur var. Och när jag var hos tandläkaren så var jag tvungen att dra ut 4 vitumtänder för att tänderna var så ruttna. Och idag är ju tänderna åtgärdade med hjälp av tandställning och lite lim och klister.
Kommer du ihåg hur det var när du var tvungen att ha lapp för ögat och så?
Jag tyckte det var ganska jobbigt första perioden. Sen så blev man ju van med lappen. Jag tyckte, ja men fan, det här var ganska häftigt ändå. Men man fick ganska konstiga kommentarer när man går runt med en lapp för ett öga. Men då var man bara tvungen att förklara hur läget var.
Var det när du gick på dagis, eller hade du även lapp när du gick i skolan?
Det var på dagis jag hade lapp. Och folk kommenterade, och det var... Jag minns inte riktigt hur det var, om det var kränkande kommentarer, om det var konstiga kommentarer. Men de var helt enkelt tvungna att berätta hur det var. Så.
När du sen har gått i grundskolan, då har du sett så att säga normalt?
Ja, då i grundskolan så försvann den här lappen för ögat och jag såg normalt. Sen dess har väl synen sjunkit långsamt ju mer åren.
Är det någonting som du märker av?
Ibland kan jag märka av det, för jag är tvungen att sitta längst fram i klassrummet för att kunna se tavlan. Dock kan jag inte se små bokstäver från långt håll, så det är ganska jobbigt, men jag vänjer mig.
Vad pluggar du för någonting idag?
Jag pluggar till bilmekaniker på yrkesplugget. Jag tycker faktiskt det är väldigt roligt och någonting jag verkligen gillar.
Hur kom det sig att det blev just det?
Det är en ganska udda historia, men när jag var liten så under långa bilresor så frågade mamma om hon kunde ta fram bilmanualen i handskfacket. Och den bilmanualen satt jag och läste i flera timmar hela bilresan. Jag tyckte det var jätteintressant. Efter det så bara, jag ska bli bilmekaniker när jag blir stor.
Vad var det som var så spännande med manualen då?
Det var väl hur bilen fungerar helt enkelt. Jag var tekniskt intresserad och ville veta hur bilen fungerar.
Hur känner du för Ryssland idag?
Jag känner att jag vill inte åka dit. Med tanke på att det är en diktatur. Jag vill gärna inte fastna i Vitryssland om jag väl åker dit. Dock vet jag att jag kan åka tillbaka genom att tvinga dem. Och sen kanske ringa polisen och säga att jag är fast i Vitryssland. Han låter mig inte komma tillbaka till Sverige igen. Men det är typ sådana tankar jag har. Så jag väntar lite med att fixa och se om jag kan hitta mina föräldrar eller någonting.
Hur mycket vet du om din biologiska familj?
Jag vet att min biologiska mamma drack alkohol när jag var i hennes mage. Vilket fått mig att tro att de är alkoholister. Jag har inte fått reda på så jättemycket, men det är väl typ det jag har fått reda på.
Men har du så pass mycket information så att det skulle vara möjligt för dig att, så att säga, spåra upp din familj?
Jag tror faktiskt det. Det som står i boken kommer nog kunna få mig att kunna hitta mina biologiska föräldrar. Namn och sånt står i boken, så att... Det lär vara ganska lätt om man bara visar upp boken för någon som kan leta upp mina föräldrar, så tror jag att det skulle vara ganska enkelt.
Du nämner boken, kan du berätta? Vad är det för bok?
Jag kallar den för den blå historieboken. Den blå historieboken är en bok som min mamma skrev när hon kom till Vitryssland och adopterade mig. Och den boken utspelade sig från första dagen de träffade mig till den dagen de insåg att nej, men nu behöver vi inte skriva mer. För att, och den slutade då i Sverige.
Har du själv läst den här boken?
Nej, däremot har jag fått den berättad av mina föräldrar några gånger. Men minnet är helt borta, så jag vet inte vad som står. Det enda jag vet är att det står namn på mina biologiska föräldrar och mina biologiska bröder och sen typ vad som hände i Vitryssland.
Varför tror du att du inte har läst boken?
Jag har haft tanken om att jag vill inte läsa boken för att jag tror att jag ska bli sårad av det. Så att jag har väntat med att läsa boken helt enkelt.
Sårad på vilket sätt då?
Nej, men att det står någonting, någonting hemskt i boken. Typ, jag vet inte vad som kan stå, men nej, men att man får typ minnen tillbaka från tiden. För alla minnen från Vitryssland är helt borta nu. Så jag tror att om jag läser boken så kommer minnena tillbaka.
Är du rädd för det?
Nej, det är jag väl inte. Fast jag tror jag väntar mig att läsa bok.
Hur mycket har du berättat om din bakgrund för dina vänner?
Mina närmaste vänner har jag berättat. Och de tar det normalt. De tycker inte att någonting är fel. Medan andra vänner har sagt att fy fan vad du är dum i huvudet. Alla som kommer från Ryssland är dum i huvudet. Typ. Och sen så har väl andra också sagt att jag har fått kommit hem till vissa folk och sen har en fråga. Ja, men var kommer du ifrån? Och du säger att Vitryssland. Då är det bara ut från dörren. Dörren är där.
Varför tror du att det är så?
De har fått för sig att alla som kommer från Vitryssland är dumma i huvudet och jag vet inte hur, men jag blir ganska arg när man inser att de här föräldrarna har aldrig känt, de har inte träffat mig någon gång. Och säger att jag ska dra utanför dörren när de inte ens har sett blicken av mig och vet inte vem jag är. Då blir man ganska arg.
Vad tror du det är som gör att man tycker just att folk som är från Ryssland är konstiga eller dumma?
Jag vet inte. De har fått för sig att... Ja, jag vet inte var tanken kommer ifrån. Jag har fått för sig från några tidningar att all diktaturen är dum i huvudet och då tror man att alla andra i Ryssland är dumma i huvudet. Jag vet inte.
Finns det tillfällen när du väljer att inte berätta om var du kommer ifrån? För du har ju inga problem att dölja det om du vill.
Jag berättar inte för folk som inte vet vilka de är. Det är dock dels för att jag inte vill få hatiska kommentarer, utan är det så att jag berättar så gör jag det för de vänner jag litar på. Och så hoppas jag att det inte blir några konsekvenser därifrån.
Du hörde Hugo Nordgren som adopterades från Vitryssland som 4-åring. Hugo är aktiv i sociala medier och finns bland annat på Instagram som hugo.nord.
Det är ju ganska skönt just nu, för det kommer flera såna här lite kortare arbetsveckor på varandra.
Ja, alltså jag blir nästan lite förvirrad av alla de här och hålla reda på vilka dagar som är vilka. Men det är härligt, och så blir det ju varmare och varmare också.
Ja, nu är det 4 dagars helg. Ska du göra något speciellt eller vara hemma och ta det lugnt?
Nej, men det blir nog bara vara hemma. Vi har ju, nu ska jag inte tjata om det, men vi har ju flyttat så att det är fortfarande lite kaos hemma. Så att jag tror nog vi har att pyssla med. Ändå.
Blir det kartongfritt efter den här långhelgen då kanske?
Ja, lite så. Nej, men det är väl alltid massa grejer. Vi har ju spikat upp grejer på väggarna och golv till balkongen.
Jag har lovat mig själv varenda gång jag har flyttat att jag ska aldrig mer flytta. Och jag har flyttat flera gånger sedan dess.
Så du har hållit det sedan dess.
Ja, men, ja. Sen nu är det ju 2 år sedan jag flyttade sist, så det är baby lång tid.
Nej, men det är ju ganska drygt. Så att, men... Det går ju framåt i alla fall.
Ja,
man kan ju ha värre problem i livet.
Det är skönt det. Men i konsekvens med att det är lite såna här helger här och där, så kommer det faktiskt inte något Radio SRF nästa vecka. Utan nästa program kommer istället den 9 juni.
Okej, spännande.
Och då är det sen inte jättemånga program kvar innan det är sommarlov.
Mm-hmm. Och det var ju lite tråkigt. Men ja, vi är ju tillbaka sen i höst också.
Ja, självklart. Mm. Och då är det som sagt fullt fokus på kongressen.
Ja.
Jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Therese Lén.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom kongresser, organisationsråd och jubileum. Du kan höra veckoprogrammen på vår webbplats eller som podcast i din smarta telefon. För mer information om sändningarna och hur man lyssnar, gå till www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer och synpunkter. E-post radio@srf.nu. På vår telefonsvarare kan du dygnet runt lämna synpunkter eller insändare. Telefonnumret är 08 39 92 40. Vill du skriva är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare, Håkan Thomsson.